du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så glad man blir av sån här musik, alltså de här sångerna. Tack så mycket Joel och teamet. Den här är liksom energin av glädje och lovprisning, den smittar av sig. Hoppas att du kunde släppa loss lite grann och också vara med i tacksägelsen över Guds fantastiska nåd. Det är ju så här att vi är inne i apostlagärningarna. Så jag ber dig, följ med mig här nu i den här predikan. Därför jag ska predika utifrån en annans predikan. Jag tänker liksom, men får man göra det? Jo, det är en predikan som står i Bibeln. Det är Petrus predikan. Och det är i Apostlagärningarna, kapitel 2. Skrolla gärna fram det eller slå upp det i din pappersbibel. De är ju väldigt praktiska också. Eller i din mobibel, som jag tror att de flesta har nu. Nu har vi hamnat i Apostlagärningarna 2 och 22. Så vi är ju egentligen i mitten av Petrus pingstpredikan. Resultatet av den här predikan ledde till 3000 människor som började tro på Jesus, men som också blev lärjungar. De lät döpa sig. Och vad var det då den här predikan innehöll? Förra söndagen så hörde vi när Anders predikade om Joels profetia. Han börjar predikan med att citera: nu har det skett. Den heliga ande har blivit utgjuten, precis som profeten Joel förutsade. Det har hänt att människorna är så fyllda av den heliga ande att många gör sig löjliga på deras bekostnad. De är ju fulla. Nej, det är klockan är 9 på morgonen. Det är ingen som är full här. Utan det här är den heliga andes vin, eller den heliga andes kraft. Och man talade nya språk som man inte ens kunde själv. Men de som var där i Jerusalem, och det var tusentals, ja kanske till och med över 100 000 människor gick omkring där under den här skördehögtiden. Så stor högtid. Just då kom man från många olika, ja kanske hela den då kända världens olika nationaliteter var där. Och de hörde sitt eget språk talas. Och vi har läst här att de kunde komma från Afghanistan och Iran, och de kunde komma ifrån från Grekland, och de kunde komma från Etiopien och norra Afrika. De kom från alla möjliga delar av världen, till och med från Irak. Och så hörde de sitt eget språk talas av enkla människor i den första församlingen som föddes då. Och då tänkte, vad är det här för någonting? Jo, det är ett tecken. Det är ett under. Gud har kommit med sin ande. Jesus Kristus har skickat den heliga ande. Woo! Alltså det här är en sån spänning. Människorna lyssnar med de mest öppna öron kanske någonsin. Om det kan vara 100 000 människor som hör budskapet direkt eller indirekt. Men hur många som lyssnade just då vet jag inte. Men 3000 tar emot. Vad var det han sa? Vilka talade han till? Det står så här: israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er. Hur då? Genom kraftgärningar, under och tecken som Gud gjorde genom honom, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Alltså Petrus, han talar till Israels barn, Israels folk. Men i slutet av predikan så säger han också att detta löfte, alltså den här förkunnelsen och det som Gud har lovat, det gäller er. Men också alla människor, de som är nu och de som kommer att komma, de som är nära och de som är långt borta. Så det här budskapet, det här fantastiska evangeliet, det här budskapet också om den heliga andes kraft gäller dig, gäller mig, gäller oss nu, alla folkslag, alla nationer, alla generationer, både hög och låg, både fattig och rik, både man och kvinna. Woo! Men här talas det först till det judiska folket, till Israel. Men det gäller också oss. Och så står det så här, vers 23. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han, alltså Jesus, utlämnad. Alltså Gud i sin nåd och kärlek utlämnar sin egen son, ger sin egen son. Men så står det så här, och med hjälp av dem som är utan lagen, alltså romarna här, de här romerska soldaterna, spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Alltså han vänder sig direkt, och han är så direkt mot det Israels folk. Ni liksom använde romarna, ni använde de laglösa för att spika upp Guds son. Ni gjorde det här. Det är ansvar över era liv. Ni har gjort det här. Ni lät honom bli uppspikad på korset och dödade honom. Men, står det sen. Men, nu kommer liksom Guds väg. Men, honom har Gud uppväckt och löst, alltså befriat ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Det har kommit in frågor till den här predikan. Man har ju möjlighet att ställa frågor. Både du som är med i församlingen och du som följer oss på olika sätt via media. Och en av de här frågorna var ju, varför kunde inte döden behålla Jesus Kristus? Vad betyder det här? Jag tror att det här är så viktigt att förstå. För nu kommer en förkunnelse igen. En grundförkunnelse där Petrus talar om uppståndelsen ifrån de döda. Att Jesus har besegrat döden. Något som vi inte förkunnar tillräckligt idag om vi ska vara ärliga och sanna mot oss själva. Någonting som vi tror att människor kanske har svårt för att ta till sig. Det kanske bara var bildligt talat. Alltså om det bara är bildligt talat att Jesus uppstod, då finns det ingen frälsning för oss. Då är vi de mest syndom-människorna som finns i hela världen, mest ömkansvärda. Då är liksom allt utan kraft. Men nu har Gud uppväckt Jesus Kristus ifrån de döda. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Ja, han offrade sin egen son. För att de som tror på honom, vi som tror på honom, du som tror på honom och du som kommer att tro på honom, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För utan Jesus så är vi redan i synden förlorade, döda i våran synd. Men med Jesus, tack vare Jesus som har lyft av oss syndabördan, tagit skulden på sig, befriat oss ifrån syndens slaveri och besegrat självaste döden genom att han uppväcktes ifrån de döda. Därför det fanns, hör här nu, det fanns ingen synd i Jesus Guds son. Den första Adam, han föll i synd. Döden kom in. Den andra Adam, Jesus Kristus, han besegrade synden. Han besegrade döden så att alla som tror på honom har evigt liv och får leva med Gud i evighet. Därför att den andra Adam, Kristus, han besegrade synden och döden genom att han höll sig fläckfri, stod emot synden, tog förbannelsen, straffet för synden på sin egen kropp, i sitt eget liv och blev till och med lagd i dödsriket. Vi gick ner i dödsriket, men dödsriket kunde inte behålla honom. Det var en enorm vånda. Ordet för vånda här är samma ord som när kvinnan ska föda sitt barn. Så liksom är ju barnet här inne i magen och så ska det bara ut. Det ska ut till livet. Så ska det födas. Det är en enorm smärta, men så kommer livet. Jesus han bar smärtan, men så kommer livet. Halleluja. Så redan här nu så ska jag be en bön för dig, du som bara är i den här situationen, att du behöver tro att det finns frälsning ifrån synd. Du behöver tro att döden är besegrad. Du behöver förstå att livet har kommit. Fader i Jesu namn så ber jag redan nu för den som är med och lyssnar. Ska kunna ta emot det här, förstå det, uppleva det, glädjas över det och säga Tack Jesus för att jag genom dig är fri från alla synder, fri från all skuld, fri från all förbannelse. För du Jesus Kristus bar den, och att du Jesus också har besegrat döden. Jag tackar dig för det, för du är livets herre, du är konungarnas konung, du är Guds son, och döden kunde inte behålla dig för du var syndfri. Och Gud, han har bekräftat detta för oss genom hans liv. Visst är det fantastiskt? När det står hela tiden Jesus från Nazaret, så betonas det att han var sann människa. Guds son, men han blev också sann människa. Det var han tvungen att bli för att kunna identifiera sig med oss, bära våra synder, besegra synden genom den helige andes kraft inom sig och vara det ställeföreträdande offer för synden och ta det på sig. Det här måste man bli människa för. Gud blev människa, men han fortsatte sin gärning och så dör han också för våra synder. Det här är så fantastiskt, men det är ju inte slut där. Det händer ju någonting mer än att han dör för våra synder. Och det här David, han profeterar om det, och det står i vers 25. David, alltså kung David, kanske 800 år innan det här, jag vet inte exakt, säger med tanke på Jesus: jag har alltid haft Herren för ögonen. Och när David säger Herren, så tänker han på Herren min herde. Han tänker på Jesus Kristus. Och så står det så här, alltså den som skulle komma, Messias som skulle komma, tänker han på. För han trodde på Messias som skulle komma. Och så säger han, eller profeterar kung David: han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Alltså Jesus, han ser Jesus, han ser Herren. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också, min kropp ska vila i det hoppet, profeterar kung David. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Och så får han förklara för dem att David, han är ju död. Han är ju begraven. Han har ju sett förgängelsen. Kroppen har ju liksom tynat bort. Det här handlar inte om kung David. Det här handlar om Messias. Det handlar om Jesus Kristus, den här profetian. Så han säger i vers 29: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns bland oss än idag. Och så är det ju fortfarande än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Man kallade Jesus för Davids son, Hosianna, Davids son. Men det var inte den sonen som kom direkt, utan det var en som skulle komma. En ättling. I förväg såg David Kristi uppståndelse och sa: om Jesus, säger han ska inte lämnas kvar i graven. Hans kropp ska inte se förgängelsen eller förruttnelsen, att det bara liksom blir lera eller sand eller aska igen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Alltså, det fanns sådana tydliga bevis för att Jesus var Guds son och att han var uppstånden. Han hade bott ibland dem, varit hos dem, varit med dem. Men inte bara det. David hade profeterat i psalm här, som det står, psalm 16. Det var en profetia i psalm 16 om just detta. Att han skulle uppstå ifrån de döda. Men de hade inte förstått att det handlade om Messias. Och nu hade det skett. Så Petrus, han talar så direkt till dem utifrån deras kunskap om profetiorna, att det här skulle ske. Och det börjar luckras upp, deras hjärtan börjar bli mer och mer mottagliga, och de bara lyssnar. Vad är det han säger? Är det här sant om Jesus? Är det Jesus som är Messias? Är det han som är Guds son? Skulle Jesus från Nazaret vara den? Ja, han är den. Och så börjar tron väckas i deras hjärtan. Och så säger han också: vi är alla vittnen till det. De hade sett Jesus. De hade till och med träffat honom i uppståndelsekroppen. Över 500 män hade sett det. Och många av dem levde fortfarande. Ja, nästan alla levde vid den här tiden. Så det fanns tydliga bevis för dem att Herren hade levt ibland dem och också uppstått ibland dem. Nu är det så här att jag har en berättelse som har blivit en av mina favoritberättelser. Det är ju C.S. Lewis som skriver i boken Häxan och lejonet. Bara titeln är väldigt skrämmande för barn, men också väldigt intresseväckande. Vad är det som händer här? Det är det onda mot det goda. Vem ska vinna? Och i de här böckerna, jag vet, kommer bara ihåg vad de här bröderna hette. Peter och Edmund. Kan någon hjälpa mig här? Vad heter tjejerna? Susan och Lucy. Lucy, okej. Nu har vi de fyra huvudpersonerna. Fast egentligen är ju huvudpersonen lejonet Aslam. Eller Aslan, som en del säger. Och Aslan, han är en förebild på Jesus. På Herren Gud. Och häxan är en förebild på Satan själv. Och häxan har liksom förbannat folket, och de har kommit in i en del, de bara står som statyer, de är liksom under förbannelsen. Men så har Edmund, som är en förebild på den fallna mänskligheten, han har blivit en förrädare. Och häxan håller det här emot Edmund och säger, du måste dö en förrädares död. Och han kan inte bli fri. Och även om Edmund ångrar sig så kan han inte bli fri, för han måste dö en förrädares död. Häxan har sagt det, men då säger lejonet Aslan att jag dör i hans ställe. Och då tänker häxan, wow, nu blev jag av med kungen. Och när jag blir av med kung Aslan, då gör jag mig av med de här andra också sen. Men det kanske de inte förstår. Så häxan tror att den onde tror att nu vinner jag seger. Och så bara ger kung Aslan lejonet sitt liv och lägger sig där på stenbordet, och liksom häxan får avrätta honom. Men det som händer är, vadå? Han uppstår ifrån det döda. I den här berättelsen tar det inte 3 dagar, jag tror det är nästa dag. Jag har ingen riktig koll på det. Men han uppstår ifrån det döda. Därför döden kunde inte behålla honom. Varför det? Jo, så jag har läst så här nu då. Genom sitt förräderi är han, Edmund, trots sin senare omvändelse till det goda, fortfarande under dödens våld. Häxan hävdar sin rätt till förrädarens blod. När Aslan, alltså förebilden på Jesus, utlämnar sig själv till att dö i Edmunds ställe, är det en framställning av vad Jesus gjorde på korset när han offrade sig för oss. Liksom Jesus uppstår Aslan därför att om någon som inte hade begått förräderi frivilligt lät sig dödas i förrädarens ställe, då skulle stenbordet rämnas mitt i tu. Och döden skulle arbeta baklänges. Det är ju en fantastisk story. Så när kung Aslan uppstår ifrån de döda och det här stenbordet rämnas, så vet vi också att när Jesus dog så var det ett jättetjockt draperi så här, som bara rivs mitt i tu. Och det här draperiet som var så här tjockt, det liksom var stängt, så det stängde vägen in i det allra heligaste, in i Guds närvaro. Men när det revs i tu, då kunde alla människor genom Jesus Kristus komma in i det allra heligaste, in i Guds närvaro. Därför att segern över döden, den var vunnen. Aslan, han besegrade döden genom att dö en förrädares död i förrädarens ställe. Jesus, han dog för alla våra synder. Vi är alla förrädare, vi är alla syndare. Vi behövde en frälsare. Vi har fått en frälsare. Petrus predikar till Israels barn. Jag predikar till dig. Tro på budskapet. Vi har en kung Jesus som har gett sitt liv i vårt ställe. Halleluja. Det är en fantastisk berättelse. Det är också evangelium, inte bara för barn, utan också för vuxna. När Aslan sen kommer ut, så manifesterar segern. Och de här människorna som var under förbannelsen, som bara står som döda i sina synder, som statyer, så blåser Aslan på dem. Visst gjorde han det? Han blåser på dem och så kommer de till liv. Förbannelsen är bruten därför att andens liv har kommit. Alltså vi vinner seger över vårt eget kött. Vi blir levande. Vi blir födda på nytt av den heliga ande. Vi vandrar i Guds kraft genom den heliga ande. Så det här har Jesus redan gjort och han gör det idag genom sin ande. Så låt honom blåsa på dig. Ropa på Herren Jesus, fräls mig. Fräls mig. Fräls min familj. Fräls oss. Kom med din ande och blås. Det här är budskap, ett fantastiskt budskap. Nu tänker man, är det slut där? Det fortsätter. Ha lite tålamod med mig, jag fortsätter. Så står det så här i vers 34. Till David har inte farit upp till himlen, men han säger, Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Flera har frågat i den här chatten som vi har inför predikan. Vad betyder min Herre sa till min Herre? Det är liksom, hur många herrar finns det här? Ja, David, han har ju en uppenbarelse också av Herren Gud, av Fadern. Och Fadern säger till min Herre, alltså till Jesus. Fadern säger till sonen, sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Alla fiender ska läggas under Kristi herravälde. Halleluja. Tills den dagen så står det att Herren Jesus är på Faderns högra sida. Församlingen är med och ber. Allt ska under Jesu Kristi herravälde. På den tiden när en konung hade besegrats var han tvungen att lägga sig ner, blotta sin hals, och segerkonungen fick sätta sin fot på halsen som en bekräftelse, en tydlig manifestation på att den här fienden är under mina fötter. Han är som en fotapall. Han är besegrad. Han är under mitt herravälde. Allt ska bli lagt under Herrens herravälde en dag. Just nu pågår det en kamp, men Jesus Kristus har vunnit den avgörande kampen. Han har vunnit över synden. Han har vunnit över döden. Han är uppväckt ifrån de döda. Och vi kan genom våra förböner och genom våran lydnad i den heliga ande manifestera Jesu Kristi seger på jorden genom att vi följer honom. Därför så ber vi, Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och i Olskroken, så och i Bergsjön, så och i Göteborg, så och på den platsen där du bor. Men vi är med och manifesterar detta rike, detta herravälde, genom våran förbön, genom våran förkunnelse av Guds ord, genom våran lydnad, vårat samarbete med den helige ande. Halleluja! Woo! Därför, tre värsta var kvar. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Och som några som har frågat, vad då både Herre och Messias? Jo, man trodde ju på Messias. Messias skulle komma som en befriare, en hjälpare. Och många vill använda Gud på det sättet. Man vill ha bönesvar. Men alla vill ha hjälp av Gud. Hjälp vårt land. Hjälp min familj. Hjälp mig. Var en Messias. Men man gör inte Jesus Kristus till Herre. Man följer honom inte. Man blir inte en lärjunge. Man vill bara ha någonting ifrån Gud. Man vill ha hans hjälp. Man vill ha hans välsignelse. Man vill ha hans befrielse. Han ska vara en Messias. Han är både Herre och Messias. Det här är jätteviktigt att vi förstår. Så använd inte bara Gud som någon som ska hjälpa dig och befria dig och välsigna dig. Förstå att Jesus Kristus vill vara din kung, din herre, din ledare. Det är det här som gör en skillnad i våra liv. Håller ni med mig? Vi får inte missa det här. Det står inte sen lite senare att det blev 3000 människor som tog emot Jesus som Messias, välgörare, utan de tog emot honom som Herre och de blev lärjungar. Så det här kan göra skillnaden i resten av ditt liv. Det är så många människor, så fort man har ett bönämne, så fort man har en kris, jag är med och ber. Men när man inte själv har det behovet, då ber man inte. När många har behov, ja då ber man, hjälp mig, hjälp mina. Men man känner inte för andras bönesvar. Gud vill att vi ska be honom om saker, men han vill också att vi ska be för andra. Han vill att vi ska få bönesvar, men hör här nu. Han vill också att vi ska vara bönesvar för andra. Är det kristna livet handlar om att ge sig själv till Guds tjänst, till Guds plan och bli bönesvar till välsignelse för andra genom Guds kraft och plan som verkar genom oss. Det innebär många gånger att vi måste dö bort ifrån oss själva, fatta obekväma beslut, tala om Jesus när vi kanske helst bara vill tala om väder och vind. Be för andra när vi kanske helst bara vill roa oss och slappa. Vara med och kämpa för evangeliet när vi helst bara vill sova och njuta. Därför att vi har bestämt oss för att Jesus Kristus är våran Herre. Och anden är villig men köttet är svagt. Men den heliga ande är starkare. Låt honom få verka fram i ditt liv. Så att den heliga andes dop gör en skillnad här och nu. Så det inte bara blir en historia som vi läser om och tycker till om. Vad står det sen? Vers 37 och 38. När du hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Alltså det kallar jag att få syndanöd. Det står på engelska bibeln, pierced in the heart. Alltså de fick som en hjärtepiercing. Det bara stack till. De bara förstod, vi har gjort fel. Och så förstår, vi behöver frälsning. Det är så många människor som säger, ja, de behöver frälsning. Han har gjort så mycket ont. Ja, men det, den kan jag förstå att han behöver bli frälst. Då har man inte upplevt den helige andes överbevisning. Då är man bara stolt. Då är man bara arrogant. Men när man förstår, jag har gjort fel. Jag behöver bli frälst. Vad ska jag göra? Berätta för mig, hur ska jag få förlåtelse? Hur ska jag bli fri från min synd? Hur ska jag bli en ny människa? Då har man förstått vad det handlar om. Om du bara ska bekänna andra synder, då är du precis som alla andra människor. Hitta fel på allt och alla andra. Men när du förstår att du själv är en syndare och behöver frälsning, du behöver Jesus, då har du ödmjukat dig, blivit träffad i ditt hjärta. Då finns det hopp för dig. Då ska du vända dig till Gud. Då ska du också, om du inte redan är det, låta döpa dig i Jesu Kristi namn. För så står det, svaret som Petrus kommer med är, vad ska vi göra? Vad ska du göra? Omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Då tänker någon, ja men jag har inte döpt i Jesu namn. Jag är döpt i Faderns och Sonen står den helige andes namn. Är det inte ett riktigt dop? Jo, det är lika riktigt dop. Det handlar inte om formuleringen. I apostlagärningarna som beskriver här så var det skillnaden att man inte döptes i Johannes döparens namn. Man döptes inte i någon lärares namn. Man döptes i Herren Jesu Kristi namn. För att göra en skillnad att det här är ett efterföljelsedop där man tror på Jesus Kristus som Guds son och som Herre. Så det är lika rätt att döpas i Jesu Kristi namn som i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Det handlar om att man följer Jesus och hans liv och blir en lärjunge. Det är det som är själva poängen. Halleluja! Då får ni era synder förlåtna. Nu tänker någon, men hur gick det med rövaren på korset? Hur gick det med den personen som inte han döpas men som ändå var frälst? Hur gick det med den här personen som inte riktigt, jag ska säga dig, det handlar inte om att dopet är frälsande, men dopet bekräftar frälsningen. Dopet är en lydnadshandling. När du döps så säger du, jag tror på det som har hänt i mitt hjärta, att jag är ren. Att jag har fått ett rent samvete. Och så döper jag mig. Jag tror att jag lämnar mitt gamla liv här i dopgraven. Och jag tror att jag får nytt liv med Jesus. Det bekräftas genom dopet. Så du som ännu inte är döpt på egen tro, egen bekännelse, se till att du blir döpt och kommer med i en församlingsgemenskap. Men det kommer jag till nästa söndag. Nu säger jag slut för nu. Lovsångare och musiker tar sin plats och så ber vi till Gud. Jag tackar dig Gud för att du på ett helt underbart sätt just nu leder våra tankar, leder våra ord och leder våra böner. Jag tackar dig för att du har tänkt det här till godo. Människor tänkte ont. Men du har tänkt det till gott. Det som blev straff, det som blev rättegång, det som blev korsfästelse, det vände du till godo genom att det blev för våra synder. Det vände du så att det blev för våran rättfärdighets skull. Det som såg ut som en seger för den onde, det vände du till en seger för det goda. Det som såg ut som ett nederlag, det vände du till seger. Jag tackar dig för att det ska vara samma sak i människors liv just nu. Människor är utsatta för förtal, för ondska, för sjukdomar, för plågor, för angrepp. Men det ska vändas i Jesu namn. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och jag talar rätt nu in i människors liv som är i situationer där man har förstått att man bara har använt Gud. Man bara vill ha liksom halva delen av honom. Men man vill inte ge sig till honom. Men att det nu blir stygn i hjärtan. Att det blir en förändring. Att man säger, nej Jesus, nu följer jag dig. Nu lever jag för dig. Nu vill jag leva ut i dop som jag är döpt med. Nu vill jag leva och bli bönesvar för andra. Nu vill jag vara med och se till att din frälsningsplan uppfylls. Inte bara genom mig, utan också genom i min familj, i min stad, i vår nation, i nationerna. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Du som har varit med här nu, tagit emot, blivit träffad, ta kontakt med oss. Be där du är nu. Se till att du har någon bredvid dig eller med dig som kan be tillsammans med dig, så du bara vet att du är ett Guds barn, eller vet att du kan gå vidare i ett liv i efterföljelse. Under lovsången här kan du också bara ge dig hän. Sjung med. Prisa Gud. Tacka honom. Halleluja. Ge dig hän helhjärtat. Du kan också skriva direkt till våran infoadress info@goteborgkyrkan.se. Skriva dina personliga frågor. Ta kontakt med oss som församling. Redan nästa söndag så börjar vi med 2 styckna gudstjänster. Då vi kan ha 50 styckna anvisade platser i varje gudstjänst. Och så kan vi på så vis också börja fira gudstjänst mera fysiskt här också. Även om det ska vara riktigt andligt också, så kommer det bli något helt annorlunda. Men nu är vi här och du kan ta kontakt med oss på det här sättet. Och vi kan be med dig. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!